Kapitel 10. Tjusningen. Helt kort ska vi ställa frågan varför trosförkunnelsen är så attraktiv. Många menar att detta beror på att den lovar människan allt vad hon önskar sig. I USA har man myntat en del olika slogans för att peka på detta. Health and wealth gospel, name it and claim it, med mera. Naturligtvis bidrar detta, men jag känner många som engagerat sig och vet att en del av dem lever i stor offervilja. Man kan fråga sig varför inte en mera biblisk teologi kunde utlösa åtminstone lika stor hänförelse. Godhet och allmakt. Det finns en mycket attraktiv sida hos trosförkunnelsen, och det är att Guds godhet och allmakt mister all den gåtfullhet som så många kristna annars brottas med. Satan görs ansvarig för onda, och därmed faller ingen skugga på Gud för dess tillkomst. Vi har dessutom fått i uppdrag att utöva Guds makt i hans ställe, så därför beror det inte på Gud utan bara på oss själva när lidandet kommer. Ondskans och lidandets existens i närvaro av en god och allsmäktig Gud får en enkel förklaring. Undra sedan på att denna lära utlöser stor handlingskraft. Tillallt sedan början av 1700-talet har detta teologiska problem, som kallas teodiceproblemet, varit ett av otrons tyngsta vapen mot tron. Om den stora poängen med trosförkunnelsen är att Gud blir begriplig, så kan vi förstå hur plågade de troende länge varit av teodiceproblemet. När detta får sin skenbara lösning, så frigörs både offerviljan och glädjen i att gå ut och vittna. En skenlösning. Men tyvärr är frågan inte löst efter bibliskt mönster. Det märker man när man stått emot efter konstens alla regler och lidandet ändå fortsätter. Man har fått en enkel och tilltalande karta över verkligheten, men det viktigaste med en karta är inte att man blir glad av att titta på den. Det ska gå att ta sig fram med den i okänd terräng, annars är den inte mycket att ha. Jag minns en person som först blev entusiastisk över trosförkunnelsen. Han hade tidigt fått lära sig att Gud har redan gjort allt som han kommer att göra för din sjukdom. Men när kartan visade sig oduglig till att leda honom ut ur hans lidande, trots att han gjorde som han skulle, så gick han in i ett stort mörker. Övergivenhet. Guds godhet som från början hade varit så lätt att förstå blev förvirrande när han själv inte kunde kasta ut djävulen ur sitt liv. Då kände han sig istället som ett barn som pappa hade övergett i skogen. Pappa hade gett barnet ett tält som det inte kunde resa och ett spritkök som det inte kunde tända. Det var ingen idé att ropa på pappa, för han hade gått sin väg och sagt att han inte skulle ge mer hjälp än han redan gett. I den situationen upplevde sig den sjuke lika övergiven av människor som av Gud. De flesta av hans vänner upprepade bara de bibelord som han skulle stå på och höll sig sedan undan. Torbjörn Svartling, som själv varit aktiv i rörelsen, beskrev att hela ens tro kan komma i gungning om man kommer för nära dem som inte blir friska. Frimodigheten bygger på att man menar sig ha förstått hur Guds godhet fungerar. En begriplig Gud. När trosförkunnelsen gör Gud så totalt begriplig att han måste svara när vi gör anspråk på hans löften, då utlöses hänförelse. Men för den skull har inte tillvaron blivit mindre gåtfull, om man tänker efter. Som jag förut sagt, så blir djävulen istället så outgrundlig att somliga bryter ihop. Ena stunden kan man skratta åt honom, nästa stund måste man vara på sin vakt mot alla slags attacker. För min egen del föredrar jag att likt gångna generationer att ha en Gud som är så stor att jag inte kan förstå honom i allt, medan djävulen är betydligt mindre och därmed lättare att förstå. Att ha en Gud som egentligen blir ganska liten i sin begriplighet, medan djävulen blir outgrundlig, skapar till sist en förfärlig otrygghet. Dessutom tror jag att den klassiska synen är sann. Vill du veta min ståndpunkt mera i detalj när det gäller Guds godhet och allmakt, får jag be dig läsa min bok, Lidandets varför.